Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Polispodden i Lund. Vi är ju glada att vara tillbaka nu efter alla möjliga utmaningar vi har haft med karantän och annat. Mm. Välkommen Patrik.
Stort tack.
Kul att se dig igen här nu. Vi har haft ett litet längre uppehåll.
Ja, det ställer ju till även för oss i pandemitider. Vi ska jobba hemma och vi ska inte träffas ofta. Nej. Men nu har vi fått till det.
Ja. Och nu träffas vi här live med ett vettigt avstånd med varandra. Du, vad har hänt sen sist?
Ja, sen sist vi, nationellt ju så är våra gränser stängda i princip. Vi, den arbetsbördan har ökat jättemycket på gränsen, de som jobbar på gränsen normalt sett. Vi hjälper ju till där, hela Sverige får hjälpa till och även vi ju i Lund får ju ta våra pass på gränskontrollen, både på Hyllie och i hamnarna, Trelleborg och Ystad.
Jajamän.
Bland annat.
Jag har varit i Ystad, hamnen, och välkomnat de från Bornholm bland annat. Mm. Så ja, men och vi har ju ett samarbete där med tullen och får ju faktiskt en bra samverkan där och lär oss av varandra. Mm. Jättebra.
Ja, men det är jättebra och det blir såklart en ansträngning för oss när besluten fattas rätt snabbt och det blir en jättestor särskild händelse. Det är en riktig pjäs för oss att hantera nationellt och även i regionen. Så trillar du på oss och hjälpa till allihopa. Så, men det känns som att det har landat rätt nu. Får se hur länge vi ska hålla ut.
Ja. Men har du tagit på dig uniformen då och hamnat på lernacken?
Ja, nej, jag har inte hamnat där än. Men det känns som att jag ska också hamna där faktiskt. Ja. Ifall jag hjälpas åt.
Ja. Mm. Ja, men gott att höra. Ja, du har väl... jag tänkte, vi snackade ju lite statistik innan.
Ja, jag sa ju förra gången att jag kanske skulle ha lite statistik med mig. Och det har jag. Det är inte så lätt att tolka tecknen nu när i förra året när det var en pandemi och allt gick ju ner i samhället och även vår verksamhet. Men om man tittar med lite på några års sikt och tittar på antal anmälda brott så tänker jag att det är nog ingen större skillnad på hur anmälningsbenägen man är utan trenden håller med i så tänker jag i Lunda hänseende i alla fall. Då går det ju ner, så antalet anmälda brott går ner så vi säger ju att den brottsligheten går ner även i Lund. Man kan ju tycka så tänka att den går upp, men det har faktiskt gått ner under flera år. Sen jag har ju 5 år här och det har ju gått ner med, 2017 så anmäldes det till exempel 15 600 brott ungefär. Och förra året var det ner på 13 200. Så procentuellt är det rätt många brott som går ner bara i Lund. Mm. Och det håller i sig om man tittar första veckorna här nu till vecka 8 i har det gått ner med sen förra året med 250 ärenden kanske ungefär. Så den trenden håller i sig. Det kommer säkert hålla i sig även under 2021 känns det som. Mm.
Ja, nej, men jag får väl hålla med om det här. Det är ju ett mindre inflöde och vi som jobbar i yttre tjänst vi märker också av att det är lugnare ute och människor håller sig väl hemma lite mer.
Ja, men så är det. Det syns inte så jättemycket. Om man tittar på våldsbrotten, det är nästa kategori. Det har inte gått ner så jättemycket. Och det tyder mest på att vi har ett rätt lugnt nöjesliv i Lund. För det är inte så mycket nöjesliv nu när det är så länge sängen tidigt. Det har inte gått ner så jättemycket. Vi ligger rätt så lågt där i grunden. Där vi kan påverka. Mm. Kan man tycka. Det som brukar pratas mycket om det är ju personrånen. Vi hade ju en så kallad våg 2019, då gick det upp rätt så mycket, eller nästan dubblades 2019 antalet anmälningar. Och det var ju några händelser där det var många målsägande, så det var ett antal händelser med många målsägande där siffran gick upp. Men nu, så 2019 sticker ut att vi nästan dubblerade antalet anmälningar, men nu är vi tillbaka till en mer normal läge att det anmäls ungefär 50-60 brott eller personrån per år i Lunds kommun. Och det är allt ifrån någon som blir rånad på sin klocka till någon som blir hotad med en kniv. Eller det. Så det är väldigt stor bredd på hur de här personrånen ser ut också. Mm. Och i år har det gått ner jättemycket kan man ju säga jämfört med andra år också. Så det känns som att 2021, tack vare pandemin kanske, så blir det ännu lugnare år när det gäller personrånen. Mm. Och det är inte bara negativt med pandemin utan det lägger sig i samhället också, det är bra.
Mm. Ja, men det är bra.
Och sen har jag faktiskt bostadsinbrotten också. Det är också en het potatis och mycket integritetskränkande såklart när man blir utsatt för ett bostadsinbrott. Och det anmäls ungefär ett bostadsinbrott per dag i Lunds kommun. Det är normalläget någonstans att det ligger. Det anmäldes 340 brott 2020 och de flesta bostadsinbrotten anmäls ju, för det är ingenting som man inte väljer att anmäla, utan de anmäls ju. Men om man ser från under 2017 så anmäldes det 403 bostadsinbrott och sen nu 2020 var 340. Så de går ju också ner sakta men säkert. Däremot sticker Lund ut i antal brott i Sverige. Det har inte gått ner lika mycket i Lund som gjort i övriga Sverige. Nationellt så ser man att det har gått ner så mycket.
Men jag tänker så också, det som är lurigt med statistik i sammanhanget, det är också det här med att vi har ju egeninitierade ärenden där folk inte anmäler, som menar narkotikabrott och sånt, det är sånt som vi hittar. Mm. Det finns ju massa sådana här, och trafikbrott med olovliga kör. Så det är kanske också, vi är kanske, polisen kanske alldeles för duktiga här också. Ja, men det kan vi i och för sig aldrig bli, men det kan ju vara en sån.
Ja, och det var ju kul att du tog upp narkotikabrottet också, för det är ju faktiskt en sån sak som det vi producerar, och de har ju ökat. Så vi ser ju att vi blir bättre på att hitta. Vi försöker fokusera på ungdomar, så de har ju ökat om antalet narkotikabrotten. Så de övriga brotten som inte vi ligger bakom, de har ju minskat ännu mer.
Ja.
Så det är ju en positiv trend, tänker jag, att vi har mer tid till att jobba lokalt med våra ungdomar, framförallt som missbrukar narkotika. Det är det som är vårt fokus.
Mm. Apropå det här med ungdomar, och det är ju det här, vi pratade lite om det här med blåljussabotaget, för den är ju relativt ny lagstiftning.
Mm.
Det här med ja, den heter väl blåljussabotage eller något sånt där. Jag minns inte riktigt.
Nej, men så är det nog.
Ja,
blåljussabotage.
Ja, och det gäller ju även alla då, räddningstjänst, ambulans och alla som vi som är i den häraden, så att säga. Och där hade vi en bra utdelning.
Ja,
utdelning ska man väl
ha fel ord. Under 2020 hade vi ett brott, eller en händelse, där det var två killar som kastade över någon form av banger in på våran baksidan här på polishuset i Lund. De kom ju inte så långt, utan de blev ju tillfångatagna under flykten härifrån. Så de blev dömda nu vid årsskiftet här till ungdomsvård. De är ju så pass unga, så de blev ju inte föremål för fängelse. Det är ju, annars hade det genererat 2 månaders fängelse, tycker just tingsrätten. Nu fick de ungdomsvård. Ja. Så det är en bra markering att man ska inte hålla på med sån jävelskap.
Nej, exakt. Mm. Ja, men det var gott. Det var ju en bra sammanfattning, tyckte jag. Fick vi lite check där. Det som också är nytt faktiskt, jag såg ju faktiskt dig i de här lokala Facebookgrupper som Genarp, Weberöd och Dalby. Där har du faktiskt syns till och vad ska man säga, interagerat med medborgarna där.
Ja, vi försöker hitta nya vägar och stärka vår lokala närvaro och känna av. Vi försöker jobba mycket med lägesbilder för att se hur läget är, både in i Lunds stad såklart, men även ute i byarna. Så ett steg där är att jag har bjudit in mig till de 4 största Facebookgrupperna i Södra Sandby, Veberöd, Genarp och Dalby.
Mm. Har du blivit välkomna där?
Absolut, bara lovord. Kul att jag är med. Jag tänker att jag ser ju vad som händer i de byarna. Jag kan säkert peta in en och annan tips också, till exempel nu med åldringsbrotten när vi skickar ut med vykorten. Ja, och kanske dämpa någonting om de undrar någonting, så kanske jag kan gå in och svara på någon bra fråga.
Ja.
Jag tror det kan bli jättebra. Än så länge så är det jättekul.
Ja. Så bra. Och nu har vi ju liksom vår hedersgäst här idag.
Yeah.
Ja, vi måste ju vi brukar ju fundera ut vem skulle kunna vara en bra representant för polisens olika avdelningar vi har här. Och då tänkte vi ju givetvis på våra kriminaltekniker. Så jag tänkte välkomna Johan från forensiska avdelningen. Är det rätt?
Forensiska sektionen. Men ja, är det hyfsat rätt.
Ja, vad bra. Du är välkommen.
Tack.
Vi ska prata lite så här, kriminalteknik. Mm. Och vad du sysslar med egentligen. Det är ju omsjunget kan man väl säga i olika tv-serier bland annat. Och vi ser ju de som ser CSI, där finns ju Dexter, där finns ju massa sådana här spännande där man beskriver ert arbete. Kanske inte så som det är, men lite grann. Man närmar sig det i alla fall.
Mm. Kan säga, det är kul för oss också att prata med Johan, för vi åker på många brottsplatsundersökningar som vanliga poliser. Men vi känner oss ju novis som noviser när vi ser när de riktiga teknikerna kommer ut.
Precis.
Och det har ju hänt jättemycket i den vägen också nu på de sista åren.
Men det är rätt härligt, för de kommer ju ändå ut så bara känner man, yes, nu kommer rockstjärnorna. Liksom. Det är så här liksom att nu får man bra proffsig hjälp. Ja, berätta nu Johan. Du, varför ska vi ha kriminaltekniker?
Ja, varför ska man ha kriminaltekniker? Jo, vi jobbar ju mycket med att titta på brottsplatsundersökningar och alltså brottet i sig. Man kan säga att kriminalteknik bygger på tre ben som vi ska besvara. Ett, har ett brott begåtts? Två, hur har det gått till? Och tre, vem har gjort det? Många fastnar ju på det här, liksom, vem har gjort det? Det är ju fingeravtryck och det ena och sånt. Vi har ju mycket stor analysdel i det, liksom, är det ett brott? Och hur har det gått till? Om man sen har jobbat på brandplatser, så är ju vår primära uppgift att ta reda på brandorsaken. Varför har det börjat brinna? Och är det ett brott? Det är ju mycket sällan vi faktiskt lyckas hitta någon misstänkt där, för bevisen brinner upp. Så att där jobbar vi främst med de två första benen. Mm. Men vad ska jag säga? Kriminaltekniker är ju... man ska ju tillägga där att det finns ju inte bara kriminaltekniker som gör det vi gör, utan det är ju även den kodern som heter LOCUS, som är ett fantastiskt polisiärt förkortningsord, lokal brottsplatsundersökare. Det blir LOCUS. Jag tycker det är ett anskrämligt ord, men de jobbar ju med samma saker som en kriminaltekniker, fast med bostadsinbrott, mängdbrott som vi kallar det. Och de har ju också specialutbildning, så de ska man inte glömma bort. Det finns ju de också, men de är inte lika omsjungna i tv, för det är ju inte lika fräckt kanske. Nej, kriminalteknikern jobbar ju med grova brott, mord, sprängningar, skjutningar, bränder, ja. Specialbrott.
Så då tänker man ju så här, varför blev du det? Jag tänkte så här, du ser ju inte nördig ut.
Där kom du in på en grej, liksom där med nörderiet. En kriminaltekniker måste ju vara sjukt nördig på sin sak och verkligen vara intresserad av att grotta ner sig i saker och sitta och fila på grejer och gnugga geniknölar. När man måste vara ordningsam och noggrann och metodisk och så. Men jag halkade ju in på ett bananskal någon gång. När jag gick polisutbildningen så var ju inte kriminalteknik det jag ville hålla på med. Vi hade ju en tenta i kriminalteknik, en slutövning när jag gick i Växjö då på polisutbildningen, och den blev jag ju kuggad på, så jag fick göra om den. Och alltså, kriminalteknik, det kan man inte hålla på med. Sen någon gång där efter 4-5 år i en radiobil, man provade på att vara lite utredare, de insåg att jag hade någon form av potential till att jobba lite med brottsplatser och så. Tog jag steget över och blev LOCUS. Där jag jobbar med bostadsinbrott nere i Trelleborg faktiskt. Så jag är lite bördig från polisområde södra Skåne. Sen fortsatte det. Och sen så någonstans när man har liksom jobbat med bostadsinbrott i 3 år och jobbat själv med det, och då känns det som jag i varje fall vill utveckla mig personligen. Och då är nästa steg att bli kriminaltekniker och jobba med de grova brotten. Så att, då sökte jag mig dit. Sen är den 2-årig utbildning kan man nästan säga. Men det är 1 år man går bredvid med händerna i fickorna. Och tittar liksom och så här, följer sina kollegor och handledare. Och sen så är det ett års utbildning som man går igenom. Med både praktik och mycket upp i Linköping på NFC. Där man är och lär sig allt de kan. Typ.
Men blir man inte sjukt sugen där när man går med händerna i byxlummorna och att oh, där vill jag pensla och där vill jag lysa och där vill jag...
Jo, alltså man får ju göra det också. Man får ju, det är ju inte bara så med händerna i fickorna, men man hanterar... Man får ju vara med och praktisera mycket och testa alla de olika sakerna. För vi jobbar ju med så sjukt mycket. Vi ska kunna så sjukt mycket olika saker. I varje fall på ytan. Alltså det är ju allt från mord till sprängningar till bränder till miljöbrott till arbetsmiljöbrott. Om någon ramlar ner från ett tak och slår ihjäl sig ska vi dit. Eller om någon sprängs ska vi dit. Eller om någon, ett jaktbrott kanske vi ska dit. Eller om någon häller ut dieselolja i en dagbrunn kan vi åka dit. Alltså det... Det spänner ju över så mycket, mer än det man ser i tidningen. Och men, det man ser på film framförallt, för då är det ju mest mord och våldtäkter och ja, vanliga.
Ja.
Vår vardagsbrottslighet.
Får du googla ibland?
Ja, vi har interna Google-system för det. Google, ja, alltså, jag googlade faktiskt senast igår lite... olika typer av sprängdeg och gamla slagstiftständare som inte finns i Sverige för att jag behövde ha information i ett ärende. Så att ja, man använder allt man kan komma över.
För det måste ju vara en fantastisk redskap egentligen, alltså internet i övrigt. Ja, jag tänker från förr liksom, där man verkligen fick kanske gå till Kungliga biblioteket i Stockholm och leta fram någon bok om. Här går det ju så snabbt om man kan...
Absolut.
Dock får man väl vara sjukt källkritisk kanske,
ja,
i vissa hänseenden. Men,
Wikipedia är kanske inte alltid att man tittar på det. Men internet öppnar ju broar till andra länder. Och vi har ju specialister i andra länder som man har kontakt med. Jag har en hel del kontakt med amerikaner i min specialistverksamhet som är skjutningar.
Mm.
Där de är världsledande. Så att, har man någon liten klurighet så vänder man sig till dem. Så får man ofta svar.
Men du, jag tänker på de här specialintressena då. Du har ju då skjutning då som specialintresse. Så, men är det något man får tilldelat eller det är bara något som det här, vi saknar en som är, skulle kunna vara duktig på skjutning, skulle kunna ta den pucken?
Lite så. Alltså vi har ju en grundbult inom den forensiska processen i svensk polis är ju att vi ska ha specialistverksamheter. Där man ska bygga upp olika förmågor. Och det jobbar man på nu. Alltså vi har den enda färdiga sån förmågan vi har i Sverige. Är de som är blodbildsanalytiker. Som tittar på blodstänk och kan säga liksom att ja, men det här stänket härrör från ett svingat blodigt föremål. Och det kommer från den här riktningen. Och den här, alla de här stänken på den här väggen kommer från tre slag. Så att sådana specialister har vi. Men vi håller på att bygga upp likadana specialister för det som kallas postblast, alltså sprängningar när det har sprängt. Vi har skjutningar, det som jag då håller på med. Och måste även ha för bränder, alla möjliga olika områden. Och det blir ju lite så i dagsläget är det lite att de som har ett särintresse gillar att nörda ner sig extra mycket. De spesar in sig, hittar ett område som jobbar de in sig på det. Så det är inte så att chefen kommer, nu ska du bli specialist på det, utan man måste ha ett intresse för det. Men för det finns så ofantligt mycket att nörda ner sig på inom den här verksamheten.
Mm.
Så att,
Men GV Persson ibland ser jag, han uttalar sig, han går runt här i studion och det händer grejer och sådär. Har han klart för sig?
Alltså GV, han har många kloka ord och så. Ja, alltså, ibland är han rätt och ibland... Har kanske inte full insikt och uttalar sig utifrån tidningar och sånt. Så att, Men han har en jäkla kunskap.
Mm. Det är mycket, tänker jag. För det syns ju inte, om du nu har varit en skjutning, så klart så skriver tidningarna mycket om det som har hänt. De ser ju inte när ni är ute och smyger runt när det är i lugn och ro, när det är allt avspärrat. Så den kommer ju aldrig fram. Utan Nej. Det ligger ju i förundersökningssekretessen som en liten godbit för oss. Så
vi jobbar ju, det är ju som sagt, när man ser oss i tidningen så ser man någon i vit överallt och munskydd som springer runt. Och det är ju, om inte reportrarna har lämnat brottsplatsen när vi kommer så är de där de första minuterna. Sen kanske vi jobbar på en brottsplats i 3 timmar, 5 timmar, 15 timmar. Är det en lägenhet av att det mår dig, då kan vi hålla på där i ett halvår och ha den avspärrad. Man gör ju inte allt på en gång, som på film, om vi tar sig i Sverige. där går de liksom in och så kör de liksom pang, rubbet. Så de samlar fingrar så hukar skor och trycker och tar hand om kroppen, bla bla bla. Så gör inte vi. Utan vi jobbar ju metodiskt. Är den död kroppen plats, då jobbar man, tar hand om kroppen. Det kan ta 5, 6, upp till 15 timmar. Och liksom säkra allting, alla spår på kroppen, ta hand om kroppen. Vi ringer dit rättsläkare och jobbar tillsammans med den. Och sen, när kroppen är där, då är du så slut i huvudet och orkar du inte mer. För vi måste hela tiden ligga liksom på 120% fokus. Så att då får man liksom bomma igen, låsa, stänga dörren, bevakning och så. Och sen så kanske vi får komma dit en vecka senare när man har hållit lite fler förhör och man vet liksom, ja men vi har de här hypoteserna, vi jobbar med detta. Ja, då kanske man ska titta på något speciellt. Eller man kanske kör en dag och bara leta skoavtryck i hela lägenheten. Ja, sen så stänger du dörren och sen så går det kanske en vecka till eller några dagar och sen åker du dit igen. Alltså många sådana här, den vanliga missuppfattningen är att vi gör allting på en gång, pang, så är det klart, sen kan vi leverera någonting. Men alltså vi kan hålla på med ärendet ett år. Mm.
Sen är det ju också det att ni skickar väl upp egentligen för analys och sen ska det komma tillbaka och sen ska man göra en värdering utifrån det som man får
in. Ja, det är ju en stor del av vår verksamhet. Många faktiskt missar och glömmer är ju att vi samlar ihop, om rent krasser, vi analyserar och tolkar brottsplatsen. Och sen så samlar vi ihop en massa spår och material och sånt som vi sitter och gruttar på vår kammare. Liksom, ja, men har vi detta materialet? Vad har vi för arbetshypoteser? Vad vill vi fastställa? Vad vill vi bevisa? Vad vill vi slå hål på? Hur kan vi med hjälp av vetenskap, som det faktiskt är vi jobbar med, hur kan vi analysera detta och undersöka detta? Och sen skickar vi det då, om vi skickar det till NFC eller Rättsmedicinalverket, eller vi har ju olika andra labb vi jobbar med också. Så skickar vi det och sen så får vi tillbaka, om vi till exempel tar en kniv. Ja, då kanske man vill veta, finns målsägarens blod på kniväggen? Finns misstänkt DNA på handtaget? Ja, då får vi tillbaka att ja, men där är målsägarens blod på kniväggen. Och där är den misstänktes DNA på handtaget. Ja, då ska vi sätta samman detta till vad vi kallar för en aktivitet. Att då har ju den misstänkte på något sätt hållit i kniven och den har kommit i kontakt med målsägaren efter en blödande skada. Sen behöver man bygga ut det mer för att få ihop det till ett brott eller en brottsrekvisit. Så att bara en tops med blod, där svarar ju liksom labbet på NFC att ja, men detta är, det är humant blod, tillhör den här personen med den här sannolikheten. Kan vara hans bror också liksom. Sen är det ju upp till oss att sätta in det här i en händelse. Att, ja, men, att det blodet, beroende på var vi säkrade det, hur det tillkommit till den platsen. Så vi gör liksom en brottsplatsanalys, skulle man kunna kalla det för. Mm. Och det är ju 80% av vår verksamhet. Ska jag säga, ja, men 10-15% ute på brottsplatsen. Och sen så skriver jag lite dator och sen sitter vi och gnuggar hjärnan för att få fram något sånt där.
Det låter ju som generellt sett som allt polisarbete. Ja. Man har en liten procent ute och sen så ska man knyta ihop säcken på ett vettigt sätt ju, och det tar alltså, tid.
Internationellt så heter vi ju CSIs, alltså Crime Scene Investigators. Vi är ju brottsplatsutredare. Sen finns det ju andra former i utlandet. Jag vet, i Storbritannien där har de ju liksom mer crime scene technicians som i princip går dit, tar foto och samlar in saker och sen låter andra analysera, mer insamlare. Mm. Men vi i Sverige har ju en mer analytisk roll också. Och vi jobbar ju tätt tillsammans med utredare och sitter liksom och bollar idéer och får fram utredningen.
Mm. Jag sitter då, jag tänkte att det ni gör, det gör ju en vanlig, om man får säga så, en vanlig polispatrull också i de flesta fallen egentligen. När det är enklare brottsplatser som vi åker på så gör vi också en undersökning och vi säkrar ju blod och vi gör den här analysen där vi tycker att för vi har ju den utbildningen som du kuggar på här, den har ju vi alla genomgått. Så vi gör ju en utredning, brottsplatsutredning varje dag när vi åker på, oavsett om en trafikolycka eller en misshandel eller någonting. Så, och den pratar vi inte så mycket om, tänker jag. Att vi säkrar många blodstänk och topsar mycket också i vardagen.
Ja, Alltså man samlar ju in alltså egentligen, det är ju inte egentligen bara blodspår, DNA, fingeravtryck. Så du menar, du tar ju faktiskt bilder ute, bara en bild är ju faktiskt en undersökning liksom, där man försöker utreda vad som har hänt för att kunna ge till vidare. Så att, men det är ju inte det, ja, vi har ju inte så fina gadgets i bilarna som ni har.
Nej.
Ni har ju så här, jag älskar den här luminollösningen. Det tycker jag om liksom, när man sprayar på det och så bara, oh, ja, där kommer, och så blir det någonting där och så blir man ju jätteimponerad av det. Mm. Men eller sån här masspektrometern som alltid är en sån här cliffhanger i gränsbevakarna. Har du sett det?
Patrik? Nej, det där missar.
Nej, ja, men det är så här, du vet, de svabbar, du vet, på såna här väskor som de har tagit från någon som de har kontrollerat på gränsen då, i Australien då, där jag brukar titta, och så bara sätter de in den i den här masspektrometern och så blinkar det till och sen blir det reklam. Så här, jättebra. Och sen så är det då kokain eller något annat så, och så blir de gripna och så får man reda faktiskt på straffet så. Jag gillar det i alla fall. Man får instant sådär. Mm. Men det har ni inte i bilarna?
Inte en masspektrometer, det har vi inte. Alltså luminol har vi ju. Det är ju ett ämne vi använder för att leta efter blod. Som i kontakt med blod så blir det självlysande. Inte lika fräckt som på film så att du ser det i dagsljus, utan det måste vara beckmörkt. Det är ganska omständigt att använda sig av det. Så vi har andra ämnen som vi använder oftare. Vi har en blandning som gör att det blir skummar lite när vi sprayar på det. Det är en förädling av luminol, skulle man kunna säga, som gör att det blir ett vitt skum när det kommer i kontakt med blod. Och då kan du spraya på en matta liksom, så ser du att här är blod. Sen måste vi använda andra kemikalier som är mer blodspecifika, som vi kallar det, för att testa att det faktiskt är blod. För luminol, det reagerar ju på morot och pastornacka och rost och lite annat som också innehåller järn.
Mm, okay.
Så att vi har en hel del kemikalier. Dels för att leta efter blod, men även för att leta efter sperma. Mm.
Men ni verkar så himla strukturerade liksom. Är det inte så att i bilen man glömmer en flaska och så skyller man på den andra och så får någon köra och hämta? Det är inte så?
Nej, alla glömmer ju saker.
Ja.
Framförallt så glömmer man ju packa bilen, för vi har ju inte allting med oss i bilarna. I och med att vi jobbar med så massor med olika typer av ärende. Så får vi liksom ett ärende, då packar vi bilen utifrån de förutsättningar vad tror vi ska göra. Vi har en grundutrustning, men sen packar vi liksom. Och mycket av det är ju alla kemikalier i kylvaror, så det har vi liksom i kylskåp och engångssatser. Det vanligaste är ju så för att man glömmer någonting med sig ut i brottsplatsen, så man får köra tillbaka och hämta det på stationen. Glömmer man någonting på brottsplatsen, ja.
Ja, nej, jag tänkte så.
Eller du tänkte...
Jag tänkte att man glömmer någonting alltså, när man ska köra ut. För det känner jag mig själv, så jag har varit nog en av dem så här, då glömde jag det igen.
Ja, alltså då får man ju lag efter läge och liksom lösa. Det är ju också en problemlösare. Det är ju ett kriterium för att bli kriminaltekniker. Man måste ju kunna liksom lösa grejer även om man står där ute och saknar tekniken. För det är mycket teknik vi skulle vilja ha som vi inte har tillgång till. Så att då får man lösa det på annat sätt. Lite ad hoc lösningar.
Det är ju ett fantastiskt uttryck som vi har inom polisen, lag efter läge. Det tycker jag är jag gillar det. Det gör vi ofta. Men okej, om du liksom, om du fick ha en sån drömpryl så för att du skulle kunna lösa saker och ting och bara, den längtar jag efter.
Ja, men då är det väl de här datorregisterna de har i filmer där liksom de kör in en topp och sen så tar det 5 sekunder och sen får de en bild på personen som blodet tillhör och hans adress och allting liksom, vem han är gift med eller fan hans moster. Nej, men alltså för så funkar det ju inte i verkligheten. Men det är kanske en utopi. Alltså, det finns, jag har egentligen ingen sån grej så pang, den skulle jag vilja ha, men något väldigt bra instrument som vi har testat lite är ju liksom något Lundaföretag som tog fram någonting som jobbar med ramanstrålning, tror jag det var, där man kunde läsa av saker, vad det var för någonting genom förpackningar, som om du hade en glasburk med med vitt pulver så kunde du genom förpackningen läsa av att det var kokain till exempel. Vi testade lite, men det var alldeles för komplicerat för oss att ha ute på fältet. Men jag tror de använder på labbet. Men alltså allting som är för vår verksamhet framåt, men och enkelt att använda. Det måste vara enkelt att använda. Idiotsäkert. Så få knappar som möjligt. Och så få bra resultat. Det hade ju varit underbart. En DNA-testare ute på en brottsplats liksom, som vi kan köra, ta av topsar lite. Och sen så kör vi av, köper vi in topsen i maskinen. Och sen så får vi fram att ja, men där är DNA på den. Sen kanske man får vidareutveckla det inne på labbet. Och liksom ta fram DNA-profilen. Men i varje fall veta att vi topsade rätt. För mycket av det vi topsar, det ser vi inte. Så vi letar ju osynligt DNA. Och då kan du ju ta 50 tops på en plats. Och veta liksom att man är rätt. Ofta de här 50 topsen är kanske ett av topsen där vi faktiskt träffade rätt. Så att, ja, men om jag skulle hitta på någonting så är det någon sån maskin.
Jag tänker det är många nya metoder. Och det är ju inte helt enkelt för oss vanliga poliser så att hänga med. Det är en sak som är positivt nu, det är att vi bygger ut den forensiska sektionen eller med forensiska stationer. Mm-hmm. Så vi får ju en station här i Lunds polishus nu, när ni kommer ut och ni kommer jobba mycket närmare oss. Tänker jag, för allt ifrån vilka påsar vi ska säkra vissa föremål i, för det är olika sorters påsar och det ska säkras och det ska tejpas på rätt sätt och allt sånt som vi också behöver lära oss hela tiden. Det kommer vi såklart bli mycket bättre på också nu när ni är i samma hus som oss.
Mm.
Det är en stor fördel.
Men det är en bra ny omorganisation kan vi nästan kalla det, som skedde först i första. Där vi innan har ju liksom radiobilspoliserna, när de har varit ute och tagit alla topsen så skickar de det direkt till labbet på NFC. Nu har vi ju infört en mellanväg där vi kommer närmare er nere på området. Där vi kan ha dialoger kring liksom, och guida er på ett annat sätt i vad som är lämpliga undersökningar och öka den forensiska medvetenheten ända ner till radiobilspoliserna. Så att de vet, liksom, som du säger, packa rätt. För mycket som packas fel, och då går det inte att köra analyser på det sen. Och även liksom coacha lite och öka kompetensen och få ett närmare samarbete, för att det eftersöker vi också liksom det här, och vi är ju ett team. Så från brottsplatsen till tingsrätten ska det vara ett team som samarbetar, och det har vi ju fått lite möjlighet till nu. När vi har mer lokal närvaro.
Det kommer bli kanonbra.
Men du, alltså det här med kriminalteknik, det skulle ju vara en podd bara det ju. Alltså du skulle ju ha en egen här, Johan, för du finns ju hur mycket som helst. Nej, jag bara, tiden bara går här liksom, och jag skulle vilja veta så mycket mer. Men vem vet, du kanske kan komma tillbaka i något sammanhang.
Absolut.
Och vi kan prata något så här.
Ja, men vi kan nörda ner på olika områden.
Absolut.
En gång om året kan jag komma hit och så kan vi verkligen djupdyka något område.
Men jag vet, vi kan ju se.
Får jag runda av en sak bara när vi pratar om lokusar och tekniker och radiobilspoliser som åker till på ett bostadsbrott till exempel, ett ordningsbrott. Då vill vi göra så bra jobb som möjligt, och ibland så tycker vi att det krävs att det kommer ut en lokuspatrull eller en tekniker, så vi vill spärra av ett område i inlägenhet till exempel, eller i sovrummet får ni inte gå in i. Och sen så kanske det blir så att ni kan inte komma ut, eller lokusarna kan inte komma för nästa dag eller för att det ligger på något annat ställe. Så det kan ju bli så att det får bli stand och att man inte får gå in i sitt vardagsrum eller sitt sovrum. Men det är för att vi ska göra så bra jobb som möjligt över tid.
Precis, och det är viktigt.
Så den tycker jag vi ska skicka med, att bli inte förvånade om vi fryser läget och blir att teknikerna får komma dagen efter.
Ja, precis. Men du, slutligen här nu, om jag som person, jag bara drömmer om att bli kriminaltekniker, det är något för mig. Alltså, hur ska den här personen gå tillväga, eller vad krävs?
Ja, det är som jag varit inne, man måste ju gilla och nörda ner sig saker först. Man måste vara metodisk och noggrann och ha ett öppet sinne, kunna tänka utanför boxen. Så måste man ha ett starkt psyke, för vi får ju vara med om saker och se saker, hantera saker som inte många andra klarar av. Där vi också själva får gå iväg och prata med folk. Så att jag har varit på flera ärenden historiskt sett som har varit riktigt jobbiga. Och det man får med sig det som en ryggsäck, så det måste man bara tänka på när man går in och vill bli kriminaltekniker. Sen är det ju en förutsättning att man först jobbar som polis. Först i yttre verksamhet och kör radiobil. Och sen så ska man ju ha erfarenhet av utredning. Och jobba med som utredare lite. För att vi jobbar ju liksom vi har ett ben på var sida. Vi är ute på brottsplatser. Måste vi kunna veta hur man agerar där. Och vi jobbar ju även i utredningsprocessen. Så man måste ju ha erfarenhet från det.
Och så lite då, så läser man lite sådana böcker då om lite larver och sånt kanske.
Det finns där specialister. Jag tror en specialist i Sverige som är bra på det här med larver och sånt och åldersbestämma och sånt.
Ja, det var lite slarvigt uttryckt.
Men
som du sagt, alltså det är, men som du har specialintresse är alltid gott.
Så. Ja.
Något annat du tänker på, Patrik?
Nej, jag säger också att vi skulle kunna prata jättemycket om alla ärenden du har varit på, Johan, också.
Ja. Nej, men du, Johan, tummen upp och vi tackar för att du tog dig tid idag och kom och hälsa på
trevligt.
Oss. Men gott, vi hörs.
Hej med er.
Hej.